Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Då var det dags för sektpodden igen. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till oss här. Emma Genbeck heter jag. Och jag har en gång i tiden varit med i Knupesekten. Och ledare där är numera sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker yrkesmässigt.
Ja, Rigmor, vi har ju fått många mejl angående företagsvärlden och önskan att vi ska prata om det sektlika som kan förekomma där. Och dagen är kommen. Vi tänkte ta detta ämne idag. Minst en del av det kan vi säga. Det finns ju mycket man kan prata om. Jag vet att flera har frågat också om det här med pyramidspel och så vidare. Och det går vi inte in på så mycket idag. Utan mer företag,
vi ska ledarstil. Prata, ja, ledarstil, chefer.
Precis, chefer.
Högsta cheferna.
Men så innan vi går in på specifika företag och ledare, så vad finns det för ledartyper? Kan vi inte börja där, Ingmar? Kan man liksom säga så här, de här typerna finns, vad ska man akta sig för, de här olika typerna och så vidare?
Ja, men då tänker jag, då kan jag referera till en slags kollega som heter Michael McCobe, som han är psykoanalytiker, men han blev också en berömd sån här konsult kan man väl säga, eller specialist på ledarskap. Det är många, jag har också föreläst i många år om ledarskap ur olika aspekter. Men McCobe i alla fall, han utgår då från Freud, han är strikt freudiansk, och då skrev han en väldigt berömd artikel i någon av business-tidningarna, tror jag han publicerade den, där han beskrev ledarstilar i form av personlighetsprofiler. Och då talade han om bland annat att den här karismatiska men också narcissistisk, enligt Freuds definition av begreppet narcissism, den här lite impulsdrivna, självupptagna men medryckande impulsiva personlighetsprofilen, att i tider av stora förändringar så tenderar den typen av ledare att komma fram. De är nästan messianska, kan man säga, att de väcker så mycket hopp och tar på sig, för de har en upplevd övertygelse om att det här kommer att gå bra. Som är liksom, får en slags frälsargloria där det antingen går väldigt bra eller också kollapsar helt, vilket kan vara omöjligt att veta i förväg. Medan i lugnare tider så kommer ofta en annan typ av ledarskap fram, när det är ekonomiskt, politiskt, militärt lugn inom ett samhälle. Och då har man kanske den typ av ledarskap där man har ett mer introvert, mer inriktad på ordning och reda, löning för alla på fredag. Där man sköter saker och ting enligt rutiner och formalia. Och där medarbetare kan lita på att allting är förutsägbart och på det sättet tryggt. Och sen så har han ett tredje exempel som han tar upp som han kallar Eros. Personligheten tycker jag är ett tokigt ord, för han menar inte alls Eros i form av erotisk. Och det där hade inte riktigt Freud heller gjort en klar distinktion, tycker jag. Men kör på det. Då menar han helt enkelt personer som är väldigt empatiska, tycker om sina medarbetare, men också är kanske så mer känsloberörda att de inte är iskalla när så behövs. Och då menar Makobi att de helt enkelt inte kommer fram som ledare i de riktigt stora organisationerna. Och då tänker jag på när jag blev företagsläkare på IBM, där jag var i 12 år som sagt, och också haft uppdrag inom Ericsson-koncernen till exempel, så fick jag lära mig samma sak. Och det var det här att de i ledningsgruppen förklarade för mig att Rigmor, du verkar inte ha förstått det, men du förstår, business is war. Här är det krig. Alltså de tyckte om det här och pratade i termer av militär, begrepp som man känner igen från det militära, att det var strategier och det var taktik och det var erövra marknadsandelar, det var priskrig och så vidare. Så när jag såg förskräckt ut, eller kände mig i alla fall förskräckt, så såg de glada ut, för det här var ett för dem inspirerande. Ungefär som när man kör de här peppritualerna före match i lagidrotterna, att man liksom känner sig som nu är det krig liksom, nu är det lika för alla, alla för en, vi ger allt.
Man pumpar upp en stämning.
Man pumpar upp den stämningen.
För bara ett impass, för det har man ju sett såna här klipp på säljorganisationer framförallt, där de verkligen tydligt använder det som en metod för att få igång liksom personalen i en speciell känsla för att gå ut och sälja och pumpa upp en stämning. Som jag nästan kan tycka är så här väckelsepredikantliknande eller så där, utifrån det religiösa då, kontexten.
Som har du tänkt på om de är blandade grupper, kvinnor och män, när du ser det här?
Ja, jag tror att man var blandade när jag har sett det. Vad tänkte du?
Really? Nej, för det brukar inte gå. Det brukar inte funka.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag hade för länge sedan på Volvo lastvagnar, så hade de insett att de på den tiden hade en enda kvinna bland cheferna. Så nu ville de ha fler. Och då tänkte de att Rigmor kanske kan hjälpa oss att fatta hur man rekryterar fler kvinnor. Och så jag körde igång där, vi hade en hel dag, och så redan efter en stund så avbröts jag av den här enda kvinnan i gruppen, och så sa hon det till mig att på sån här klingande göteborgska som du kan ha också. Kommer det? Jag kan väl inte riktigt, men jag härmar henne nu. Men Rigmor, jag tror inte du fattar att här på Volvo lastvagnar är kararna så primitiva. Och då hajade de till, det kunde man se. De fattade, det här var ju de med på, vad menar hon? Ja, då sa hon det. Så, ja, men förra veckan när vi hade kick-off, jag var bara uppe för att byta om, och när jag kommer ner för trappan så har kararna samlats med drinken. Och så har de knutit ena näven. Och så har de kört ihop huvudarna på något sätt. Och så kör de med knytnäven så här i takt. Och varje gång så skriker de också. Trucks! Trucks! Trucks!
Gjorde det bra med göteborgskan?
Gjorde jag? Var det godkänt?
Ja, jag förstår.
Och då, i det läget så såg jag liksom hur de bleknade, hennes kollegor, för det hade tydligen hänt. Och då hade jag två saker att säga om det. Det ena var att det inte var någon tillfällighet att de passade på medan hon var uppe och bytte om. För det här visar sig, det är svårt att göra tillsammans. Därför att om när du skulle beskriva det här, det är lite väckelsaktigt, då började du redan att fnissa. Och det är precis det man kan göra. Och skulle vi börja fnissa, eller hon i det här fallet, när de står och går in i det här, då förstör vi magin. Mm. För det här är magiskt. Och det var mitt andra budskap, att det här är antagligen bra för er business när ni ska sälja era lastvagnar. För att här får de till den där energin som går ner ända ner, kanske i urtidssjälen. Mm. Och det märkliga är att idrottsledare har sagt till mig att nej, men när kvinnor spelar hockey, handboll, fotboll, de gör likadant. Har också samma ritualer. För då använder vi vår manliga sida. För det finns inga lagidrotter som är påhittade av kvinnor. Utan vi har maskulina sidor i oss förstås. Och när vi kör de här lekarna och tycker om det och har talang till och med för det, då använder vi vår manliga sida och gör vi likadant. Men av någon anledning så vill inte kvinnorna ha med män.
När de gör det.
Mm. Nej. Mm. Mm. Och vice versa. Mm. Så här gör man liksom avskilt. Det är lite märkligt.
Mm. Ja, intressant. Men för att gå tillbaka till ledarstilen som du pratar om, så tänker jag på när du säger, när du beskriver den här första narcissisten, då tänker jag ju, då tycker jag att du beskriver mångt och mycket vad en sektledare är.
Okay.
Mer än när du beskriver en introvert ändå. Kan jag ha rätt i det?
Ja, det gör ju det där med att de introverta, jag tänker på den där konstiga mannen i Japan, om du minns det här förgiftningsterrordådet.
Mm.
Men han var väl till och med blind och väldigt inåtvänd. Så ibland kan de här väldigt introverta personerna framstå som gåtfulla och få en annan slags karisma av att de inte säger så mycket. Om de har makt, antingen över sina följare, anhängare, eller om de har ekonomisk makt, eller om de har militär makt, eller om de har bördsmakt av att de tillhör en kungaätt eller någon adlig familj eller så, så kan man också få det. Men mitt intryck är att man kan vara karismatisk på olika sätt.
Mm. Både som en extrovert och en introvert person, fast på lite olika sätt då.
Jag tycker det.
Mm.
Både som sektledare och företagsledare.
Mm. Men jag tänker också, när vi har pratat om det här med ledare inom sekter, så har vi pratat om just att makt korrumperar. Alltså det förändrar människa vilken position man får och vilken makt man får.
Verkligen.
Och då tänker jag på att med en narcissistisk personlighets typ, måste man ha den från början eller kan den utvecklas när man då hamnar i en position där man får makt och får liksom, vad ska man säga, begär efter makt och få stå på toppen och få bestämma och få den här strålglansen och beundran och allt det här, att det kan utvecklas också.
Nej, men verkligen. Och nu vill jag gå när vi pratar nu så tänker jag ju plötsligt på en väldigt typisk introvert ledare med stor karisma och makt, och det är ju Vladimir Putin. Han är ingen spelevink. Han har tvärtom det här väldigt coola, neutrala, tystlåtna uttrycket. Men han har enligt sina biografer som har skrivit om honom lärt sig som KGB-kille, spion alltså, inrikes- och utrikesspion, han var ju spion i Tyskland också, jobbade i Dresden, lärt sig hur man charmerar, hur man manipulerar och charmerar människor. Och det kan till och med vara en fördel om man är så återhållsam i vissa lägen, och då skrämmande och outgrundlig när man sen lägger på charmen. Så det har beskrivits av honom. Så att var vi nu?
Nej, men just narcissism kan utvecklas också. Ja, även om man inte har det från början. Att, när man hamnar i position. Ja.
Jag tror att han är ett bra exempel på det. För att han är inte beskriven som en tongivande, ledande person när han växer upp i Sankt Petersburg. Utan han tyckte om att fiska för sig själv. Han ville bli stark och träna judo. Men när Jeltsin plockade fram honom som en möjlig efterföljare, så var det många som var förvånade. Mm. Just för att han var nog listig i sin karriär, i sitt upplägg med karriär. Och Leningrad, som det hette när han växte upp, och det fortfarande var sovjettid, så blev man del av KGB, alltså den hemliga polisen. Så var det en väldigt speciell karriärväg där man också hade förbindelse med den undre världen, med maffiastrukturer, inte minst då i Leningrad.
Mm. Men om man tänker personens typ extrovert och introvert, så tänker jag att visst kan man vara ha en narcissistisk personlighetstyp och vara både extrovert och introvert.
Ja, verkligen. Ja. Och jag tror nu förstår jag din fråga också, för jag tror att Putin är ett väldigt tydligt exempel på hur en ledare blir maktfullkomlig, driver ut mot allt mer envåldssekt, ledarmässiga beteenden, kräver ja-sägare närmast sig, rensar ut de som inte håller med från hans närhet, och det kan ha varit till hans nackdel, därför att det som skiljer sekten från ett funktionellt ledarskap i ett företag, i en församling, i ett samhälle, vilken grupp som helst, det är ju att människor med olika talanger och egenheter jobbar bra ihop och kompletterar varandra.
Mm. Ja, men för att återgå, bara en fråga utifrån det här med att makt korrumperar, att man blir förändrad när man får makt, eller att man kommer i en position där man får också människors ögon på sig och kanske blir uppmärksammad och så vidare. Mm. Så tänker jag på en person som har synts väldigt mycket i media, som jag tänker på Greta Thunberg, som ju har en tydlig Asperger-diagnos som hon talar om också, som man, det är ingen hemlighet. Men som också, man uppfattar henne som att hon, just på grund av det, så har hon kunnat stå i det här rampljuset som hon ändå hamnade i, utan att det blev viktigt för henne, utan det har varit saken, klimatfrågan, det har varit det som varit enda som har liksom drivit henne, som man uppfattar det.
Ja, verkligen.
Och då tänker jag att en sån personlighetstyp, är de bättre kanske satta då att vara ledare, för att de inte blir lika påverkade av att bli maktfullkomliga på det sättet för egen sak?
Jag skulle vilja säga så här, de är mer övertygande som förebilder, för att de får anhängare, de får följare, men jag skulle inte räkna med att de är bättre som ledare med personalansvar. Därför, ska man ta hand om personal, så behöver man ha inlevelseförmåga, empati, lätt att liksom se till olika människor. Och det är ofta det som den här fördjupade övertygelsen och specialkunskapen som till exempel driver Greta Thunberg så tydligt och som gör henne så stark. Men hon har aldrig tagit på sig att leda andra ungdomar och sitta med henne, utan hon gick ensam och satte sig och började fredagsstrejkerna för miljön och klimatet. Och när hon gjorde det, och bara utan chåser, utan att försöka liksom göra sig ett namn, så tog hon så småningom, när hon fick den här uppmärksamheten, så har hon bara använt den på ett lugnt sätt. Och hon räcker pekfingret och säger, du ska skämmas. Ni ska skämmas till vilka makthavare som helst, utifrån en plattform där hon inte har makt, trots att hon ibland blir utsatt för alla möjliga försök till förtal och så i media av de som vill få tyst på en sån sanningssägare som hon är.
Men om man då ser henne som exempel då, om man skulle sätta henne tillsammans med någon som är duktig på, till exempel, vi pratar om väldigt tydligt personalansvar då, alltså att se människor, att se till att de som finns runt kan leda en grupp på det här. Skulle det kunna vara en bra kombination för att få ett gott ledarskap?
Ja, kanske inte just. Jag tror inte Greta är intresserad av det. Men däremot,
du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Får jag ta ett exempel? Ja, men att jag verkligen förstår.
Absolut. Ja.
Det var faktiskt en man som då var vd för en stor känd affärsrörelse, organisation. Och fördes i andra, han var en av de här, är en av de här toppledarna som ofta får ett vd-jobb, liksom styr upp saker och ting så bra, så blir då får de erbjudande om nästa. Och så var det för honom. Men han kom fram till mig efter en föreläsning där jag hade pratat just ledarskap, men även kom in lite grann på drömmarna som liksom kan ibland vara till hjälp när man vill förstå sig själv lite grann, hur det egentligen känns innerst inne, fast man kanske skjuter ifrån sig det. Men då berättar han, och så sa han så här: du får gärna använda det här i, när du pratar om det, om du tycker det, för så här var det för mig. Och så beskrev han att han satt och hade en ledningsgrupp i den här stora organisationen, men de hade ett problem. De var 6 stycken i ledningsgruppen, men en av dem, han var liksom alltid på något sätt negativ. Och de andra kände, de hade så bra energi, och de fick en sån här riktig känsla av avstamp, och nu kör vi och vi är övertygade. Och så kom han med sina, som de tyckte då, gnälliga kommentarer, och att det här, det förstörde lite grann deras känslan av att vara det här laget. Liksom,
som han förstörde stämningen helt enkelt.
Verkligen gjorde han det. Så de enades faktiskt om att vi får säga till honom att han får gå tillbaka till något chefsjobb inne i organisationen eller så. Men de inte har honom i ledningsgruppen längre. Men sen skulle det snart bli helg och man ger inga tråkiga besked före helg. Så de bestämde att ta det mötet med honom på måndagen. Det här var på sensommaren, och den här mannen då, han var ute med sin familj och seglade, och de lade till ute i Hallskär, där jag vet precis hur det ser ut, för där har jag lagt till också många gånger. Det är en naturhamn och det är en härlig stenig ö ute i Stockholms skärgård, och han hade ju gjort klart skepp. Och hans fru var ute med några väninnor då och gick en promenad runt ön, och så hör han plötsligt kvinnornas röster. De skriker, alldeles förtvivlade, och hysteriskt lät det. Så han liksom springer över bord och hoppar i land och upp och ser vad det är som står på. Och då skriker de, det är en orm, en huggorm. Och han får tag på en sten och slänger den i huvudet på ormen som ligger där och ringlar. Och får ihjäl ormen. Och så lugnade sig alltihopa. Och då ser han att ormen hade gula fläckar på kinderna. Så det var ingen huggorm, det var en liten snok. Och då fick han den där trista känslan. Och så han sa att, nej, men även om det hade varit en huggorm, så tänkte jag, vad skulle jag slå ihjäl den där huggormen? Det var liksom överilat alltihopa. Ja, men de åt sin middag med goda vänner och gick till kojs. Så vaknade han på natten. Och då hade han haft en dröm. Och då hade han drömt om den här mannen som de skulle peta ur ledningsgruppen. Och så kände han, jag har precis samma känsla som när jag slog ihjäl snoken. Så han, när familjen vaknade, så var han redan på väg att lägga ut, för han fick bråttom hem till stan. Och när han kom hem till stan så ringde han sina medarbetare och så sa han, nej, vi får vänta, hörni, med det där mötet vi skulle ha med den här våran medarbetare. Det har hänt något här, jag behöver tänka igenom det här. Och han sa inte då att han hade slagit ihjäl en snok och fått en dröm. Men istället för det där mötet så beslöt han sig för att ta en fika med den här medarbetaren som är så negativ och så sur och så bakåtsträvande hela tiden. Och så satt de där och pratade, lyssnade lite på vad han säger, och då gick det upp som en sån här epifani, en sån här upplysning. Så hörde han vad han sa. Han berättar om riskerna. När vi berättar om möjligheterna och eniga om det, så har vi en som också ser riskerna. Och han beskrev det här, och han såg så fin ut när han berättade om det. För han såg liksom kärleksfull ut när han pratade om den här medarbetaren. Och så sa han, jag har bytt jobb sedan dess. Men jag tar med mig den här killen, förstår du? För vi två är oslagbara ihop.
Ah.
Han ser det jag inte ser.
Mm.
Och jag kör där han inte kan kanske köra på samma sätt.
Mm.
Så han och jag, vi är parhästar. Och då känner jag mig trygg.
Mm. Intressant. Alltså när du säger det så kommer jag faktiskt få tänka på en sak. Jag vet, min man hade ju ett byggföretag nu flera år sedan. Och då vet jag, då hade han det tillsammans med en annan kille. Och då vet jag att han sa,
var de
det.
Medlemmar bägge två i sekten eller?
Ja, mm. Jo, det är klart.
Ja, det var på den tiden.
Det var på den tiden. Ja. Vi har inte lyckats starta några företag efter det. Utan det var då. Och då vet jag att Peter sa det just att både då och sen även efteråt att de matchade varandra så bra därför att de kompletterade varandra. Därför att Peter, han var gas och den andra killen var broms. Så att de liksom kunde växeldra. Och på så sätt så kunde de köra företaget tillsammans. Så att ensam så var det inte lika bra. Så det är ju det där intressanta. Men då tänker jag faktiskt också att vi pratar ibland om att finns något liksom recept eller något sätt att motverka med sektbildning och att det blir sekter när ledare tar över och blir själv, liksom, får för mycket makt. Och det kanske är just det här att man är fler som har olika egenskaper som kompletterar varandra så att inte någon blir den där enda på toppen.
Absolut, jag är enig.
Ja, och det är väl kanske ingen revolutionerande idé, men väl så viktig.
Jo, men det är ju så. Försäkringsledaren ser ju sig själv, men upplevs också av medarbetarna som enastående och har högre insikter och har rätt att också vara impulsiv och rätt att vara lynnig, rätt att vara obegriplig men ändå kräva lojalitet.
Mm.
Och då är det ju så att har man ett ledarskap där ledaren kan ändra sig och vara väldigt ryckig hit och dit, så kan ju inte den personen ha medarbetare som också är ryckiga hit och dit.
Mm.
Utan då blir det en struktur som man kan kalla sektlik, där de medarbetarna runt omkring som hänger med följsamt förhinner vända kappan efter den vind som blåser i ledaren. Och det är egentligen det narcissistiska ledarskapet som ser ut på det sättet.
Mm. Man får en grupp som anpassas efter ledarens nycker helt enkelt.
Mm.
Ja. Men om vi ska gå vidare då när det gäller det här med ledare och chefer och företag, så har vi ju valt att prata om en ledare som är död, men som är väldigt, väldigt känd, Jan Stenbeck. Eller hur, Rigmor?
Ja.
Som ett exempel.
Ett exempel, han är väldigt känd, men han har också gått ur tiden.
Mm.
Så vi kan beskriva honom. Alltså han var helt enastående, kan man säga, slutet av 80- och hela 1990-talet i svenskt näringsliv och även internationellt. Han har gått ur tiden, men det har gjorts dokumentärer. Han gjorde två sommarprogram i P1 1990 och 1997. Det har skrivits en verkligen jätteintressant biografi av Per Andersson som kom ut 2000 när Jan Stenbeck fortfarande levde. Och vi trodde han skulle vara längre i livet.
Mm.
Men han dog 2002 oväntat. Men vi kan ju väl också... Då har vi det här klassiska med en man. Men har vi inte någon kvinna som också är lite i ropet?
Jo, men absolut. Alltså, vi kan inte bara gå förbi Gudrun Sjödén som i nutid då dagarna har blivit uppmärksamma för inte ett jättebra ledarskap.
Ska vi inte ta damerna först?
Ska vi ta damerna först? Ska vi ta det? Ja, men visst, absolut. Ja, men Gudrun Sjödén, hon har ju den här modekoncernen.
Mm.
Som har funnits sen...
Design, damkläder.
Ja, jag tror att hon startade sitt företag 76 med första butiken i Stockholm.
Den ligger på Regeringsgatan. Jag brukar ha stannat, förr i tiden stannade jag till där. För att det var ju liksom som, det låg i luften. Mm. Att det var något speciellt med hennes kläder och ska vara... liksom ekologiskt riktiga och inspiration.
Jo, men de är ju väldigt tydliga i sin design. Man ser ju när det är en Gudrun Sjödén ett plagg, ja, som är väldigt tydliga. Så.
Mm. Har du köpt något plagg där?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Möjligtvis när jag var tonåring att mamma köpte någon topp eller någonting någon gång till mig där. Men inget som jag köpt som vuxen.
Nej.
Ja, du då?
Nej, jag har aldrig ägt något. Tittade, de är väldigt färggranna, mönstrade. Det har inte riktigt varit min stil.
Jag har aldrig
stil.
Sett det i någonting sånt. Så det... Nej. Nej, men det skrevs i alla fall en artikel nu i, jag tror att det var början av april.
Ja.
I Expressen av en Karin Sörbring där det blivit nämligen ett 20-tal medarbetare som är både för detta medarbetare men också medarbetare som finns fortfarande kvar i koncern som har tagit upp att det inte har varit en bra arbetsmiljö utan man talat om att man styr den här moderkoncernen genom ett skräckvälde. Då pratar man ju då om Gudrun Sjödén som då är ägare och tillsammans med vd Ann Axelsson. Och man
har Adelsson tror jag hon heter.
Adelsson, då har jag skrivit fel i min anteckning här. Då ber jag om ursäkt. Ja. Nej, men man pratar om år av mobbing, hot, kränkningar, tystnadskultur, rasism och så vidare.
Ja.
Och därför har det här lyfts nu sista som man har börjat... och det har kommit artiklar och kröniker och program och så vidare i både Expressen och Aftonbladet och DN och SVT och så vidare. Vad har du läst?
Jag tror faktiskt att jag har läst allt. För jag tyckte det här var så intressant för att hennes kundkrets har ju haft, brukar man ju kalla för att det är kulturtanternas. Alltså nästan deras uniform. För man känner igen de här kläderna. Och då tyckte jag det var så kul eftersom man har sett det här. Men det var ju inte kul att det har gått till på det här sättet. Men en artikel av Saga Kavalin, eller Kavalan, jag vet inte hur hon uttalar sitt namn, men hon är en DN-skribent. Så fastnade jag för hennes artikel där hon skrev med rubriken Gudrun Sjödén har alltid varit batikens motsvarighet till Alexander Bard.
Ja, just det. Vad tror du hon menar med det? Vill du förklara vad du tänker?
Ja, hon skriver så här. I P1 söndagsintervju från 2017 presenterades Sjödén träffande som, citat, kulturtanten som älskar business och ogillar PK. Alltså politiskt korrekt.
Korrektigt, ja just det. Ja. Ja just det, och det är liknande då Alexander Bard. Ja.
Tyckte de.
Jag förstår.
Ja.
Nej men alltså, och det jag slås av som jag tycker är lite likt, om man nu ska tala om sektlikt ledarskap, så har jag, när jag har läst så, och fått, när man har förstått vilka kommentarer då, eller hur Gudrun Sjödén har mottagit det här, så är det som att hon inte riktigt förstår vissa saker som hon har sagt att hon har uppfattats kränkande.
Har du något exempel?
Ja, men ett exempel är till exempel att hon ska ha sagt då att till någon svart, alltså en mörkhyad svart medarbetare som måste använda en tydligare mimik för hon ser inte för du är så svart, har hon sagt. Och så har hon använt då ordet n-ordet som man säger också. Och när man då har tagit upp det så menar hon, ja, men det är väl inte så konstigt. Det gör ju inte, för det är inte lika lätt att se mimiken på svarta människor som det på vanliga svenskar.
Hoppsan
ja. Så det verkar inte som att hon riktigt förstår heller själv. Eller att medarbetare har blivit kallade tjocka. Och att man då har hon varit så här, ja men det är klart att vi måste tala om hur vi ser ut vid ett modeföretag. Och så vidare. Så att det är som att hon inte riktigt förstår att människor har blivit kränkta av hennes sätt att behandla dem.
Ja, men i en, ska se, den artikeln, den finns, det var SVTs på deras sida som jag läser att de har intervjuat hennes, alltså den HR-ansvariga, human relation-ansvariga på Gudrun Sjödén Design AB. Han heter Göran Sandström och jobbade där mellan 2017 och 2019, så det är ganska närtid. Och då säger han bara helt rent ut att Gudrun Sjödéns huvudkontor var under min tid en arbetsplats med extremt dålig psykosocial arbetsmiljö, mobbning, kränkningar, trakasserier och hot skedde i princip på daglig basis. Det här tyder ju på en säkerlig miljö faktiskt, därför att om det är på daglig basis så har medarbetarna helt enkelt anpassat sig till att så här får ledaren Gudrun göra och säga, hon är sån. Och så ursäktar man då på något sätt tills den här granskningen kom.
Mm. Ja, och det ska ju sägas då att nu har man gjort den här granskningen och nu så har då Gudrun Sjödén och hennes vd, de har ju gått ut och sagt att de ska se över naturligtvis och de tar det på allvar och så vidare och så vidare. Mm. Så att,
hon slog ifrån sig först helt och hållet, sen gissar vi att hon tog hjälp av någon som kan det här med mediehantering.
Damage control.
Ja, ja. Så nu skriver de att de tar till sig kritiken och så vidare. Ja. Så vi får se hur det här går.
Ja. Ja, har vi mer att säga om Gudrun Sjödén eller?
Ja, men vi kanske ska släppa henne om vi ska hinna med Kinnevik-koncernen under Stenbecks tid.
Absolut, vill du berätta? Börja där lite gärna med.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag kan väl säga så här. Jag kan nästan erkänna att jag är retroaktivt ganska förtjust i Jan Stenbeck. Det vill säga hans livsöde och jag har lyssnat igen de här sommarprogrammen som han gjorde. Det första gjorde han 1990. Och det är så intressant för jag upplever en förändring hos honom under 7 år till dess han gör sitt andra sommarprogram.
Ja, just det.
Och det första programmet, då har han den här lite lekfulla. Han var ju känd för att vara han var ju fräck, kul, oberäknelig och framgångsrik. Han ärvde efter sin pappa som var advokat Hugo Stenbeck, som hade tagit över eller på något sätt ägde Korsnäs, de här stora skogsområdena i norra Uppland och Gävle, timmer, papper. Och var också, hade stort engagemang i Sandvik, bruket, järnhantering. Så järn och trä. Men när Jan tar över, för han hade en äldre bror som dog rätt ung och som egentligen inte levde upp till pappans dynamiska karaktär och affärsmässiga skap. Men det gjorde däremot Jan som tog över. Men Jan var yngste bror och hade också 2 systrar som han sen hamnade i konflikt med runt ägandeskapet. Men det här Kinnevik som det hette, det startade pappan tillsammans med 2 andra förmögna familjer som heter Klingsborg respektive von Horn. Så att Jan Stenbeck inleder det här sommarprogrammet 1997 med att beskriva att han har försökt vara ha framgång som affärsman och förvalta men också förändra den här förmögenheten och verksamheten som 3 familjer är ägare till. Jag utgår från att det är de 3 familjerna han menar. Stenbeck, von Horn och Klingsborg. Men han var alltså den här killen, och nu utgår jag mycket från den biografi som jag verkligen rekommenderar av Per Andersson. Han skrev den, jag tror den kom ut 2000, men han gav ut den i en omarbetad, uppdaterad upplaga 12 år senare. Och där beskriver han, en intervju var ju också Jan Stenbeck, och då säger han, förklarar sitt entreprenörskap och hur det är att driva ett framgångsrikt företag. Och då säger han så här: det kan börja med att din kille har en idé, men killen behöver pengar, så pengarna står över killen med idé, men över pengarna står politikerna. De kan väl bestämma om regler och skatter och annat som påverkar det. Men så finns det något som står över även politikerna. Och det är teknologin. Alltså den tekniska utvecklingen, den rullar på. Och då säger han att han har hela tiden jobbat och haft koll på den nya teknologin. Och han hade i sitt sätt att bedriva entreprenörskap också en genomgående idé. Och det var, såg han ett monopol så ville han slå hål på det och gå in och, som han kallade det, skapa valmöjligheter till sina användare och sina kunder. Så att Jan Stenbeck, han under slutet av 1980, som sagt, på 90-talet, så förändrade han det här bruksverksamheten med trä och järn till mobiltelefoner, media, tv, liksom reklam-tv-kanaler. Så han är som en portalfigur också för en stor förändring som har svept över
världen. En väldigt förändrig tid också med, jag tänker med internet och internetförsäljningen och allt det här som han är stor i.
Ja, verkligen. Men varför tar vi upp honom? Ja, vad skulle
vara vad är sektlikt med Jan Stenbeck då, förutom att han är en duktig affärsman? Det behöver man inte vara sektlikt, inte sektlikt i sig.
Nej. Men det finns till och med det 21 kapitlet i Per Anderssons bok. Handlar om, där är rubriken att det är sekten i, som, och det är faktiskt
att företaget är sektlikt.
Ja. Att, och det är faktiskt Stenbecks nära medarbetare. När den här boken kommer ut så lever ju Jan Stenbeck fortfarande. Och då visar det sig att Jan Friedman till exempel var en av direktörerna. Alltså Jan Stenbeck omgav sig med framförallt män och en och annan kvinna. Men direktörerna runt om honom, de flesta var män. En av dem var Jan Friedman. Och i den här biografin så inleds det med ett kapitel som heter Tårtan. Då är det Jan Friedman som ska åka till Long Island där Jan Stenbeck bor, träffa honom, presentera ett par tänkbara medarbetare i mediaorganisationen. Och då säger Jan Stenbeck till honom, du ska ta med dig en sån här kolatårta som hans favoritkock Lallerstedt kunde göra. Så att när den här tänkbara medarbetaren dyker upp så har Jan Friedman, direktören, den här tårtekartongen. Och du kan ju tänka dig när man ska igenom passkontrollen, när man ska igenom...
Ja, från Sverige alltså. Ska någon
från med Sverige,
han ska till Lallerstedt. Ja, naturligtvis.
Ja, men så har han lyckats ta sig igenom där då, så kommer han ombord på planet, tårtan får inte smälta, han får hjälp av flygvärdinnan som sätter in den i planets kylskåp, och sen kommer han över till USA och så ska man stå i de där långa köerna. Jag vet inte om du har stått i dem någon gång när man ska gå in. Ja, och sen... Och då tror, misstänker hundarna, knarkhundarna, att det är något lurt med tårtan. Men han får den igenom och så ska han åka i den här varma taxin. Och när han kommer äntligen fram till hotellet så har han hållit den här tårtkartongen, du vet.
Ja, i de här snörerna.
I de här snörerna.
Jag ser hur du gör framför mig nu, det ser inte våra lyssnare, men jag ser hur du illustrerar.
Du får ju inte liksom kama in i den där kartongen, så han har den där. Och sen checkar han, får han checka in sin tårta på kylskåpet på hotellet. Och där står tårtan. Och nästa morgon åker de ut till Long Island. Och så när dörren öppnas och Jan Stenbeck tar emot dem, så utan att hälsa först så tittar han på Jan Fridmans hand och ser att den är tom. Så säger han, var är tårtan? Och då måste alltså Jan Fridman ordna fram den här, du vet, från hotellet, den här tårtan. Och då beskriver de det som att det här var ett typexempel när man känner sig förnedrad. För varför skulle den kola tårtan? Och sen att...
Jag tänker att det är någon slags maktuppvisning. Att jag bestämmer och jag har makt över er och ni ska göra som jag säger. Och om det så är att bära en tårta genom halva världen, så ska ni göra det för mig.
Och så lär det ha varit med Jan Stenbecks ledarskap. Och
det, men det var ett exempel för att visa just hur hans ledarskap fungerade.
Ja, eller, och hur man kände sig. Man sa inte, nej, tårta får du köpa i Amerika. Man säger inte så.
Utan
man lyder. Och att de på det här sättet beskriver det som att de kände sig ägda.
Ja, just det.
Och
Men jag tänkte just på det att känna sig ägd. Jag vet att du, när du och jag pratade om det här, så pratade du om att de kapade förtöjningarna till omvärlden, som ett, liksom, ett citat som jag tyckte var väldigt intressant. Vill du beskriva det?
De upplevde det som att genom de här, de kallar det också för management by kränkning. Alltså man kränkte sig själv. Kränktes på olika sätt. Man kunde bli förnedrad. Man fick jättebra lön. Man skulle leverera hela tiden. Men Jan Stenbeck tog sig friheten att kränka dem. Precis som det föll honom in. Han hade ju väldigt kul humor, måste man säga. Men när det drabbade någon på ett sätt så där den kände sig kränkt, så var det förnedrande.
Det var inte så roligt längre.
Nej, men när de andra skrattar och jag själv känner mig förnedrad, men jag fortsätter och jag är kvar, stannar kvar, då har jag börjat liksom kapa förtöjningarna, som jag, eller som Per Andersson kallar det för då, till omvärlden, den normala världen. Och så har man med själ och hjärta gått in i sektens upp- och nervända värld. Alltså man upplevde i Jan Stenbecks närhet att det var en som en annan verklighet. Men det här gav ju också hans organisation liksom en, omvärlden då reagerade ju mot att det var så annorlunda på Kinnevik. Jag hörde ju talas om det här eftersom jag var företagsläkare och på de nivån, träffade människor på de här nivåerna, så fick jag höra talas om det här. Och sen var det ju de här the 10 unwritten laws som det kallades, de 10 oskrivna budorden som skulle anspela på Moses stentavlor.
Men bara innan vi börjar prata om dem, så tänker jag på det här när du säger kränkningar. Och jag lite snabbt säger att det var inte så roligt längre då, när man själv hamnar i situationen. Det är för att jag tänker genast på vad jag själv har varit med om i en uttalad sekt. För det var precis så det fungerade i sekten i Knutby, och jag tror att det fungerar så i väldigt många sektlika grupper. Just det här med att man skrattar på någon annans bekostnad, och man finner sig själv. Ena stunden var den som blir utsatt för kränkningarna, och i nästa stund var den som också är med och skrattar, en annan blir det, därför att man vågar inte heller säga ifrån, för då blir man utsatt själv nästa gång, eller man kanske inte får vara kvar i gruppen. I det här fallet då vara kvar kanske då i närheten av Stenbeck och ledningen, och i den position man har, kan jag tänka. Så att man går med på det här klimatet för att på något sätt få finnas med. Ja, det var bara en tanke. Så jag känner själv att jag blir illa berörd av det. Är klart att personligt liksom känner att det
är en absolut perfekt exempel på hur de kände också, som stod nära. Och Per Andersson har ju intervjuat då personer som har varit en av direktörerna. Och så märker han att de berättar ungefär samma historier om Jan Stenbeck och hur det kändes. Och då kallar han det för att det är som de har en sån här avhopparterapigrupp sinsemellan. Där man behöver liksom älta och varva att det var så här och att det var så här, medan man liksom återgår till omvärlden, det normala världen. Det känner ju jag igen när jag har jobbat med medlemmar i sekter. Att man behöver gång på gång berätta om det här. Ta ställning själv, höra min reaktion. Och det gör de också som har varit med om det här.
Mm. Och att de också pratar med varandra tänker jag är intressant.
Ja, visst.
Just det, för att de känner, de vet, jag vet att du vet vad jag har varit med om, för du har också varit där, så vi förstår varandra. Mm. Och det är också viktigt när man har den möjligheten. Det är inte alla som har det när man har varit med i en grupp. Men, ja.
Det är också det här som kallas management by fear. Alltså att leda genom att vara skrämmande. Persson tar ju upp det här exemplet från Machiavelli, han som skrev Fursten, hur en furste i de här små italienska staterna kunde utöva ett funktionellt ledarskap enligt Machiavellis sätt att se då, och där Cesare Borgia fick veta att en av ståthållarna hade börjat väcka vrede hos befolkningen, folket, inom sitt område, som då var egentligen Cesare Borgia som var överhuvud för. Då åker han dit och så låter han döda den här ståthållaren och såga itu kroppen i två delar. Så lägger han delarna och en blodig kniv på torget. Och så skriver han att det här, en sån brutalitet, det gör folk skräckslagna. Men också liksom lugna nästan i någon typ av,
ja, man blir väl så skräckslagen.
Förnöjsamhet. Blir... Ja, men de känner sig lugna. Nej. Alltså är någon dum mot oss så finns det någon som är värre mot den som har gjort oss illa. Så det blir en konstig, och det är då ett exempel, så där gjorde ju inte jag en Stenbeck. Men på ett psykologiskt plan så var han fenomenal på att kunna liksom peka ut. Och det som också är lite sektlik, det är ju de här manschettknapparna.
Berätta.
Direktörerna fick manschettknappar när man fick det uppdraget av guld. Och Jan Stenbeck hade likadana manschettknappar själv av guld. Men det var också emalj på hans. Och det var bara ett par manschettknappar som hade emaljen. Men man fick skriva på då att när man byter uppdrag och lämnar det här uppdraget, då lämnar man tillbaka sina guldmanschettknappar och då får man ett par i silver som minne. Och de här silvermanschettknapparna kunde man tydligen dela ut till, ja, men, till kanske kunder eller någon
duktiga medarbetare. Men
kanske affärsförbindelser så. Och det här är ju lite grann som är, vi har pratat om manliga ordnar där man har en ordensvärja kanske som man får lämna tillbaka om man lämnar, så att det är lite säkert faktiskt. Men sen är det ju också det här då med de här 10 budorden.
Ja, de som jag, när jag avbröt dig lite grann där, berätta.
Ja, men de lär ha varit inramade på väggen till och med.
Jaha.
Men det är, jag menar, det har ju många såna här statements, har ju många organisationer. Men de här var ju lite speciella då. Ett var thou shalt obey. Du ska lyda. Thou shalt not be naiv. Du ska inte vara naiv om du är en Kinneviks medarbetare. Always hire the best. Du ska liksom inte anställa folk för att du är kompis eller släkt med dem eller så, utan det ska vara den bästa. Du ska göra som vi alltid har gjort. Om du gör något som vi inte alltid har gjort, vilket borde vara enklast och beprövaste, då ska du ha god anledning till det och göra det bra i och för sig. Men sen kommer vi till den mest kända av de här unwritten laws, och det är den så kallade non-fucking rule.
Och det betyder, okej, vad betyder det?
Jo, det betyder du får inte ha sexuella kontakter med din medarbetare, med en leverantör, med en kund eller någonting. Utan då, en direktör, och det finns ju exempel på det då, får lämna jobbet. Det var stenhårt. Och det här är ju inte ovanligt.
Nej, jag skulle säga det är väl en ganska vanlig ändå att man har någon slags policy av att inte ha relationer.
Ja. Men nu var det Stenbeck och Kinnevik. Och de hade liksom en sån speciell företagskultur. Uh-huh. Och han var så fräck och han var så kul och han var så frispråkig. Så därför blev ju det här väldigt... jag kommer ihåg att man pratade om det här uh-huh. på den tiden. Och därför att det betydde samtidigt, när det var så uttalat och sagt, nej men, rubricerat, inte som en självklar policy utan som en regel, så blev det ju det att ja, men vår ledare har koll på oss ända in i sovrummet. Mm. Och hur kan han ha det? Jo, det finns angivare, det finns de som skvallrar. Så det blev liksom det här. Och samtidigt så var det ju så i den här tv-dokumentären, så beskriver ju en av direktörerna där att... men det var ju ett ständigt pussel där de fick ställa upp på att liksom flytta på älskarinnor, som någon skulle ut ur sammanhanget, någon annan skulle in i sammanhanget. Och det fanns en av hans medarbetare hette Johan i förnamn, och han kallades alltid Tjosan av Jan Stenbeck. Och det är också det här liksom, det är
att förnedrande han, liksom.
Ja, men lite grann, eller hur? Tjosan fick fixa. Och Jan Stenbeck, i sitt andra sommarprat så har han ju fått en liten pojke med en kvinna som han inte var gift med. Och då träffade han aldrig den sonen.
Nej, just det.
Men Tjosan träffade honom och han sa att det behövs inga DNA-test, för det var så uppenbart att pojken var lik sin pappa. Men han erkände sitt faderskap när pojken var 5 år, så han var ju med i när Jan sen dog, så blev ju han en arvtagare och numera stiger fram ibland i media. Men det finns en sak som jag tycker är så intressant när det gäller Jan Stenbecks inre liv, och det är att han stod så nära sin mamma Märta. Han brukade säga till sina medarbetare, kom ihåg det, att ni ska vara rädda om mamma som mina pengar. Alltså lönsamheten i upplevelsen av familjeföretaget, där mamma, när han kom i konflikt med sina systrar, så ställde sig mamma på Jans sida. Och mamma Märta var tydligen lik Jan, att hon hade också det här spadersinnet och var lite kul och så. Och då vill jag säga att när jag lyssnade på den här första sommarpratet, så är det liksom charmigt. Och han berättar hur han är på den här Morgan Banking Wall Street, hur han får uppdrag att vara point man under oljekrisen, hur han är bort i Mellanöstern och lär känna den här så kallade oljeproducerande, jag skulle säga oljesäljande samhälle, och vilka människor han träffar där och så. Och han låter väldigt stolt när han beskriver om han hade liksom medarbetare som Robert Aschberg, Göran Rosenberg, alltså duktiga journalister, skribenter. Det är de han tar fram. Och sen och så skojar han lite om sin mamma, att hon lyssnar, och han skojar lite om något lite romantiskt möte med Lill-Babs och sådär. Det här med att stå nära sin mamma, det har ju vi varit inne på när vi pratade om de här eviga ynglingarna.
Ja, men jag tänkte faktiskt...
Tänkte du på det?
Ja.
Vad tänkte du?
Jag tänkte på det här puritärnus som vi har pratat om. Alltså den eviga ynglingen som är står nära sin mor många gånger, och som lite gärna som... Men jag har förstått att Stenbeck, han var gift i många år, men hade ju, som vi redan har pratat om, med älskarinnor. Han hade sina stora segelbåtar som han pratade om, sina leksaker. Och, ja, det låter som att han också hade någon sån sida av att inte vilja riktigt liksom slå sig till ro på det sättet som en familjefar. Och,
ja. Alltså hjältetypen bland de här eviga ynglingarna, det är ju Achilles. Han är ju hjälten. Och det är ju han som har den här mamma-gudinnan, som vill göra honom odödlig, sin son odödlig, genom att doppa honom i den här magiska brygden. Och så kommer pappan in och hon hivar upp pojken som hon håller i hälsenorna, så han får kvar märket efter mammas grepp. Och det som händer 1992, två år efter det här första sommarpratet, det är att hans mamma dör. Wow. Och hans medarbetare säger att det förändrade Jan Stenbeck. Han blev annorlunda. Och det är det jag kan ibland se, att även om man inte står sin mamma nära, så kan man liksom hoppas på att en kvinna ska förstå allt, älska allt, förlåta allt, ge allt som man gör som mamma för sitt barn.
Mm.
Och att någonting av det försvann ifrån Jan Stenbeck. Så att när jag lyssnar på andra sommarprogrammet, så är det lite för mig vemodigt. För plötsligt så har han en nasal röst som är annorlunda än i det första. Han berättar om sitt affärsmannaskap och vad han har lyckats med och så. Och så beskriver han sina fantastiska leksaker som man kallar då lyckosaker. Och då är det de här jättebåtarna, för nu har han gett sig in i segling och seglingstävlingar på hög nivå, som sen en av sönerna fortsatte med.
Mm. Just det.
Vad tänker du då? Du nickade.
Nej, jag tänkte just på det med leksaker som jag nämnde förut. De står liksom, hans stora leksaker och det här sättet att ta sig an. Nej, men sen så tänkte jag just på det här att det låter som när du beskriver de här två sommarpraten, som att det var en mer sorglös, lekfull, glad Stenbeck, och sen så dör hans mor och någonting förändras och han blir mer kylig och...
Ja, han låter desillusionerad.
Mm.
Och 99, alltså två år efter det här, så kommer han att begära skilsmässa från sin hustru Meryl, som han har varit gift med 25 år ungefär och har 4 barn med. Jag har sett lite av Jan Stenbecks värld, kan man säga, genom att jag blev god vän med Odd Engström. Kommer du ihåg Odd Engström?
Mm, ja, lite grann liksom. Ja. Eller vet du om det är? Så. Mm.
Politiker, socialdemokrat, budgetminister. Jag tror han var vice statsminister en period också. Mm. Men han gick då över. De kände, Jan Stenbeck och Odd Engström kände varandra sen studenttiden.
Mm.
Och Odd, när han gick över till näringslivet, så hade han, visade sig faktiskt, ett antal yngre personer som han fungerade som en mentor till. Och så sa han det till mig, att du har varit så utsatt, för det här, nu pratar vi 90-tal, kommer du ihåg när radikalfeministerna var arga på mig?
Mm.
Och så sa han, men du kan behöva stöd och jag vill gärna hjälpa dig. Och han drömde själv faktiskt om att bli junganalytiker. Och jag var färdig med min examen där då, men då kommer jag ihåg att jag sa till honom att, men Odd, så här är det. Jag behöver verkligen 3 saker. Jag behöver koncentrationsförmåga. Och jag behöver tid. Och jag behöver hälsa. Det är vad jag behöver för att kunna göra det jag vill framöver. Och det kan inte du ge mig. Så därför så, vi kan träffas. Men då får vi ha ett utbyte där du inte behöver känna att du ska bestå mig med någonting, för det är helt okej som det är.
Mm.
Ja, men i alla fall, så vi träffades ibland, och bland annat så märkte jag den här fascinationen, för då var han i en av de närmaste runt Jan Stenbeck, och den gången var inte Jan Stenbeck hemma, och så tog han med mig in i deras huvudkontor vid Skeppsbron. Och så ville han visa mig liksom. Och så tog han med mig in i det här är Jans rum och hans arbetsrum. Och vad tänker du? Ungefär som om jag från mitt jobb skulle kommentera någonting om Jans personlighet.
Ja, just det. Vad tänkte du då?
Nej, men en grej tänkte jag på. Därför att när man kommer in till högste chefen, så brukar högste chefen ha sitt rum på högsta våningen.
Mm.
Men så var det inte här. Han hade liksom ganska långt ner. Och så var det, men du vet hur det är på Skeppsbron. Det glittrande vattnet utanför. Han hade ljusa möbler, skrivbord, stolar i något svenskt. Som björk skulle jag tro att det var. Och sen hade han en stor tavla, ganska glada, lite bonaristiskt motiv med ljusa färger. Vad fint. Vad fint där inne. Och så, men så vet jag, så gick vi in, så visade han mig ett rum med sån här typ mahognipaneler. Och där stod det ett jättelikt kassaskåp. Mm-hmm. Det var lika stort som kylen och frysen tillsammans här hemma. Och jag vet inte hur mycket det vägde, jag fick höra det, men med sån här gammaldags nyckellås från den tiden när pengarna hade liksom var sedelbuntar. Mm. Inte bara digitala siffror. Nej, men då kom det från det här bruket, från Korsnäs, som de liksom hade, det var som en symboliskt värde, pengarna där.
Ja, just det.
Men sen hade han också ett hotell, där jag blev bjuden på middag och fick gå ut och syna. Då hade hustrun, Meryl, och faktiskt en annan kvinna som jag känner lite grann, man hade inrett de här rummen olika, jättefint. Men det fanns en översta våning.
Mm. Där var det översta. Översta våningen. Tänkte.
Och nu var det dagtid när jag kom dit. Och det var inte party time. Men du förstår, det rummet är beskrivet av bland annat Camilla Henemark i den här boken om kungen.
Ja, just det. Mm.
Vad heter den nu igen?
Den ofrivilliga monarken, va?
Ja, jag tror det. Mm. Oh, vad tänker du du ser här? Så, och
vill han höra ditt
talande? Ja. Tusen och en natt, Kaddafis tält, lyx, liksom, man kan tänka sig en oas. Alltså det var mattor, gröna växter, små alkover för kärlekspar. Och sen tryckte man på en knapp, förstår du, och då åkte hela taket upp, så var det under bar himmel. Man kan tänka sig varma kvällar och så. Så var man liksom...
Så var man utomhus nästan.
Ja, verkligen. Och här hölls det då party. Så var det en hiss rakt ner till Allestedts, antar jag, restaurang. Och så kom det upp folk med god mat och serverade. Så att...
Ja, man kan ju förstå att människor blir fascinerade som... Hans ens närhet av hans
leksaker, eller lyckosaker som lyckosaker. Man kan.
Mm. Ja, lite om Jan Stenbeck och ett i vissa fall sektlikt beteende av ett ledarskap, kan man väl säga.
Mm. Ja, det kan man säga, och samtidigt tragiskt. Mm. Därför att Odd dog ju 1998 helt oväntat i Saltsjöbaden. Och jag minns hans begravning, där så många kända personer i samhället, från politiken, från näringslivet, artistvärlden, hade samlats. Och när man defilerar, du vet hur det är, man går fram till kistan och sådär. Och sen, folk gick ju då i små grupper, man går runt så. Och så var det tomt, så kom ingen. Och så kommer Jan Stenbeck, han hade en blå linnekostym. Och det kom ingen efter. Han gick så ensam. Jag kan inte glömma den bilden. Hur ensam han såg ut då. När han gick fram till kistan. Ja. Och sen 2002 stod han själv oväntat i en massiv hjärtinfarkt. När han var i Luxemburg på sin farm där. Mm. Och vi har ju förstått var hans grav finns.
Ja, att han faktiskt ligger begravd på Knutby kyrkogård. I Knutby kyrka, av alla ställen.
Där vi har pratat om Helene Fossmos grav. Mm. Han ligger i samma grav som sin bror. Och det ligger rätt nära Kristineholm, som var ett ställe som Jan Stenbeck älskade.
Mm. Ja, ska vi nöja oss där idag, Rigmor? Tiden är ute, vi hör på mer än länge nu, vill jag på säga.
Då gör vi det.
Ja, tack för idag, tack för ett intressant samtal.
Tack ska du ha.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.